Hej och välkomna till det andra avsnittet av Den enda valpodden. Ikväll är det jag, Martin Saxlind, som är programledare tillsammans med Marcus Hansson och Robert Eklund. Programmet presenterades ju igår, upplägg och sådär, av Fredrik Weidland, så vi behöver inte förklara vad vi ska göra. Och vi behöver väl inte presentera oss själva så mycket heller. Folk som följer Nordfront, Nordisk Radio eller Nordiska motståndsrörelsen är väl säkert lite bekanta med oss i alla fall. Men istället tänkte jag inleda med att fråga lite om era tankar inför det här pågående valet. Vad har ni för förväntningar och förhoppningar och sådär? Har ni några speciella tankar?
Jag är ju bara intresserad av två saker. Vårt resultat och alternativ för Sveriges resultat.
Mm.
Det andra är ganska likgiltigt.
Det är väl också lite intressant hur SD presterar. Förra valet var ju inte riktigt en succé för dem, och kan de inte ens prestera nu så är det ju rätt så mörkt för det partiet på sätt och vis, tycker jag.
Ja, det är väl, jag vet inte, också du sa att det inte var en succé förra valet, det beror väl på lite grann hur man ser det, de växte väl inte lika mycket som man hade gjort efter de tidigare valen, det var väl bara typ 5% eller någonting sånt man växte, men
plus jag tycker att man hade liksom massinvandringsvågen i ryggen och
precis,
stämningen var rätt.
När man har sett på opinionssiffrorna inför det här, eller mellan valet och inför det här valet också, så har de står ungefär på samma procentsiffror. Det är där runt 17-18%. Det har väl varit någon enstaka topp upp emot 20, men de står och stampar på samma ställe. Men det jag tycker är lite intressant inför det här valet, det är väl också retoriken hos i stort sett alla etablerade riksdagspartier, hur pass mycket den har ändrats, framförallt då gällande invandringspolitiken, när till och med Socialdemokraterna börjar med en massa valfloskler om att införa språktester och så vidare. Så det tycker jag väl är lite intressant. Det är väl den allmänna opinionen gällande invandring som har drivits mer åt vårt håll, och majoriteten av partierna har väl också börjat anamma lite grann av den retoriken.
Jo, vinden har ju vänt på något sätt. Sen kan man ju fråga sig lite vilken riktning det är. Det är ju så här väldigt militant integrationspolitik, eller vad man ska kalla det. Det pratas om att man ska sätta, vad är det, tvååriga invandrare med ADHD i någon, så här, integrationsskolor om de inte har lärt sig svenska eller något sånt där.
Ja, precis. Jag tycker ju också SDs retorik, vad man säger att man vill åstadkomma, har ju ändrats också till det mer, om vi ska kalla det radikalt, för att vara SD. Så är det väl, kanske inte jämfört med hur SD var från grunden, men den moderna SD, så är det väl en del radikala saker som man har börjat föra upp igen. Exempelvis viss återvandring pratar man väl om. Och det har de väl hållit tyst om, i vårt fall de senaste 8 åren.
Mm. Tobias Andersson tweetar ju sånt om återvandring. Han är ju deras språkare för mer radikala åsikter, för att få bort väljare från AFS.
Ja.
Ja, och kanske behålla väljare från som annars går till Moderaterna och KD och andra som själva försöker profilera sig som rätt så lika SD.
Mm. Mm. Ja, men det ska vi titta på lite idag. Hur lika de är i invandringsfrågor.
Ja, precis. Vi ska diskutera skillnader i de olika partiernas, de invandringskritiska partiernas invandringspolitik eller återvandringspolitik. De som har det. Men den första punkten vi tänkte ta upp var en artikel som du har läst, eller kanske två artiklar. Det var Mats Dagerlind på Samnytt, där han är chefredaktör. Han skrev en långrandig ledarkrönika där han bemötte, vad heter hon, judinnan här?
Margit Silberstein.
Precis. Margit Silberstein, som hade skrivit om att hon får ont i magen av Kristerssons attityd till SDs vitbok, och det som Dagelin tog fäste på var väl att hon på något sätt försökte lägga ansvar för förintelsen, den så kallade, på SD. Hon skriver i inledningen av sin artikel: den ideologi som var ledstjärnan för så många av Sverigedemokraternas grundare kapade mina rötter. Den mördade min familj. Och det får ju Dagelind att se rött och ställa sig en del frågor i sin artikel.
Det jag blev mest förvånad över var hur öppen han var med vissa saker.
Mm.
Alltså, och det här är lite annorlunda hur de faktiskt har skrivit.
Ja, han visade upp lite kunskaper som man inte trodde att han besatt faktiskt.
Definitivt antisemitiska kunskaper.
Ja, fast det var ju, alltså, han, det var ju en extremt filosemitisk artikel, men det var ju ett stycke där han skrev, jag kan citera: varför är samhällsdebattörer med Silbersteins bakgrund så enökt engagerade i att slå mot extremism till höger men personligt överslätande visavi den till vänster? Beror det på att kommunismen är så intimt förknippad med det judiska, med Karl Marx, med sionismen, med Frankfurtskolan, med det ursprungliga bildandet av kibbutzstaten Israel? Varför fördömer man från judiskt håll så ensidigt nazismens och fascismens historiska massmord men är så tyst om det kommunistiska dito, som trots allt räknar ännu fler till antalet och åtminstone delvis också haft antisemitiska motiv?
Där faller han ju in lite antisemitiska konspirationsteorier som man brukar bli anklagad för när man pratar om judarnas deltagande i bolsjevismen bland annat.
Ja, men det är konstigt att han får den här kommunismen till att vara antisemitisk på något sätt historiskt med sina massmord och sådär. Man kan ju förstå att vissa vänstergrupper och stater idag som stödjer palestinier och sådär kan ses som antisionistiska. Men jag vet inte så här historiskt hur
det har väl funnits
antisemitisk vänster.
Det har väl funnits inom Sovjet bland annat, så har jag för mig att Stalin gjorde upp med en del av judarna inom partiet innan han gick till de sälla jaktmarkerna. Men jag vet också att
även i Polen.
Precis, och det är ju de polska judarna som är väldigt framträdande i Sverige, de som kom hit på 70-talet.
Men det är ju ändå en sorts så här typ historisk parentes, och efter de värsta kommunistiska massmorden och övergreppen egentligen, när liksom kommunismen lite har stelnat och revolutionen är liksom över, så ja, efter ett tag så togs judar bort från maktpositionen i vissa av länderna.
Mm.
Men det är ju extremt hemskt. Vi kommer faktiskt komma till det lite senare. Jag har ett citat som jag vill säga sen, som kommer förklara varför det är så hemskt när judar tas från maktpositionen enligt deras tankar. Men det intressanta är också Frankfurtskolan. De refuserar ju faktiskt en artikel av Rolf Mann på ett tag sedan, där han belyste då Frankfurtskolan och dess judiska rötter. Men här är det ju en sanning för Lagerlind. Så han ger ju Kevin MacDonald och de rätt i det. Och dess påverkan då på samhället som det ser ut idag.
Jo.
Men han går även in liksom sådär, alltså han erkänner allt detta, och det här är så intressant med Dagerlind. Han erkänner till exempel att judarna omfamnar multikulturalismen därför att de tror sig bättre skyddade mot förföljelse om det inte är det enda etniska, kulturella och religiösa minoriteten i ett övrigt homogent västerländskt samhälle. Alltså, så han säger även detta. Och när jag läste allt detta, när jag fick kunskaper, då började jag ju se judiska folket och deras idéer som en sorts fiendskap mot mig. Alltså mot min identitet och sådant. Men det roliga är att Dagerlind vänder på det och försöker rädda judarna då för vad han anser var deras egen dumhet.
Jo, och det är där han inte liksom kommer lyckas. Ska han övertala judarna att han bättre företräder judiska intressen än vad Silberstein och andra judar som är besatta av sin historia och sina intressen liksom? Nej, det, det han inte lyckas med. Men han, han liksom tar på sig en sån här evighetsuppgift som han aldrig
lyckas med. Det är lite som det här kristna, att man tydligen vet inte vad de gör. Jag är ganska övertygad om att de vet exakt vad de sysslar med. Har gjort under ganska lång tid. Alltså för det dagligen inte vet är att det här är ju tankar och idéer som kommer från den judiska religionen. Alltså så, det här fanns ju innan. Vad heter det? Alltså innan andra världskriget. Så det finns ju flera citat här som jag faktiskt valt att ta ut. Vi har typ Martin Buber från 1932. På grund av vårt väsens grundstruktur, klart och uttryckt i vårt förflutna, vilket just karaktäriseras genom förverkligandet av den inneboende judiska enhetsviljan, går vår världsuppgift ut på att försöka förena mänskligheten såväl andligt som socialt. Så vad säger det då? Alltså det här har ju varit en pågående sak. Alltså judendomen är ju en abrahamitisk religion. Och skillnaden är mellan kristendomen är att judarna är ett utvalt folk som ska styra, medan alla andra grupper ska förenas. Så, och de tänker också där, för de säger ju gojim, alltså som betyder icke-jude. Skulle svenska ha samma attityd så skulle ju inte vi se någon skillnad på mellan en dansk och en palestinier eller en somalier. För alla de är icke-svenskar. Det är så judarna ser till viss del andra folkslag. Och de vill förena alla de här folkslagen. Och vad som sker då är, vill man inte att detta ska ske? Ja, vad händer då? Då måste man slås mot dem. Och det var ju bland annat det nationalsocialisterna gjorde under 30-talet och 40-talet. Så, ja, det var lite det jag ville säga där. Han erkänner också för övrigt att de är en elit inom de olika samhällen de befinner sig.
Jo, precis. Och det är ju konstigt att han inte så är... Ja, på sätt och vis lägger han väl lite skuld på judarna för att de vurmar för mångkultur och massinvandring och sådär. Och enligt Dagerlinds eget synsätt då, att de gräver sin egen grav eftersom den muslimska invandringen skulle vara så hemsk för judarna. Men uppenbarligen håller ju judarna inte med om det generellt. Inte liksom den judiska eliten i alla fall.
Nej, och jag tror Dagerlind ser lite, han ser liksom hotet idag. Men hur ser judarna på liksom saken? Om man då, de tror på förintelsen. De som utfört det är vita människor. Och de kommer definitivt ihåg också hur vita människor behandlar dem. Alltså för 100 år sedan. Det var inte alltid liksom så att de var kompisar med dem, om man säger så. Det var liksom klubbar och sånt där inte judar fick tillåtelse att vara med i USA och många andra europeiska länder också. Men det har ju långsamt tagits bort. Men judarna kommer ihåg det och ser nu oss vita som ett större hot än vad man gör med muslimerna.
Jo, men det är också någon form av så här lögn att islam i sig skulle vara extremt antisemitisk ur ett stort historiskt perspektiv. Det stämmer ju inte riktigt. Jag tror judar har ju säkert utvisats mer ur kristna samhällen än ur muslimska. Det är ju först i och med Israels bildande som det har uppstått ett starkt hat mot Israel just och sionister och i viss mån allmänt och judar.
Judarna hade ju en ganska stark plats under, om man ska se till kalifaten som har funnits i Europa, bland annat i Spanien, så hade judarna en väldigt stark roll. Och en ganska tydlig roll med vad de är bra på. Det var ofta handlade ju om någon form av handskades med pengar. Att man var skatteindrivare eller någonting sånt. Så, och de var ju, hade ju en säker plats även under muslimskt styre. Och precis som du säger så är det ju ett modernt påfund med den muslimska antisemitismen.
Jo, och den är ju på sätt och vis liksom defensiv gentemot Israel, och det är som en liberal ohederlighet från Dagerlind och andra som vill vara emot islam när man så här målar upp det som att islam alltid har varit antisemitiskt och alltid kommer vara det. Det stämmer ju inte. Och jag tror liksom inte att muslimsk invandring är ett så stort hot mot judar som de här kontrajihadisterna och prosionisterna påstår. Visst, det skapar lite friktion och många frustrerade muslimer liksom reagerar kanske mot judar och judiska lokaler och så där lite sporadiskt, men det är inte något politiskt eller samhälleligt hot mot judarna. Och hela den här debatten om liksom hur hotad och hur synd det är om judar, den visar ju snarare att judiska intressen hela tiden står i centrum och att deras problem och deras oro alltid ska tas på största möjliga allvar och alltid få mest resurser, och alla andra ska fundera på hur man kan göra allt bättre för judarna istället för svenskarna till exempel.
Jag tror ju också i grunden är nog inte arabernas eller muslimernas antisemitism speciell. Jag tror inte det grundar sig egentligen i antisemitism, utan det är nog snarare en antisionism. Så skulle, och sen är det ju också att de flesta judarna som finns i väst är ju extrema Israel försvarare oavsett vad det gäller, så det kan ju också vara ett sätt för muslimerna då att tycka mer illa om dem. Jag tror ju även om det finns ju en del vänsterjudar dock som är hyfsat antisionistiska, och jag tror de kommer betydligt bättre överens med muslimer. Jag tror inte de har lika stort problem med muslimer som vad de prosionistiska judarna har.
Nej, och generellt ser man ju ofta att liksom judar och muslimer eller deras organisationer, deras synagoger, moskéer och föreningar och så vidare, att de enar sig liksom i att fördöma europeisk nationalism, invandringsmotstånd och så vidare. De är ju båda liksom för massinvandring och mångkultur.
Ja.
Så de har ju en form av intressegemenskap som inte Dagerlind kommer kunna argumentera bort genom att påstå att, eller genom att liksom överdriva hur utsatta judar är nu och att judar minst borde ta ställning mot muslimsk invandring och sådär. De har sin allians som de håller fast vid, och de gillar uppenbarligen inte SD och litar inte på SD, och det är konstigt att Sverigedemokrater och andra invandringskritiker ska smöra så mycket för judar och Israel när de får så väldigt lite tillbaka för det. Det enda de på något sätt uppnår är väl att de bevisar att de inte är nationalsocialister, att de inte är antisemiter, men
det går ju inte speciellt bra. Det går ju inte, oavsett, det är väl länge sedan, är för sig, det beror på vem man lyssnar på, men att SD anklagas för att vara nationalsocialister, det är ju ganska länge sedan man hade sådana tankegångar inom partiet, misstänker jag. Men oavsett så ser vi ju än i denna dag att de blir anklagade för det. Det kommer ju rätt titt som tätt där. Det är ju en del är väl, drar väl på ganska ordentligt där och menar på, ungefär som Dagerlind där menar på att hon, Silberstein menar att det är gaskammaren nästa om Jimmy Åkesson som blir statsminister. En del säger ju faktiskt så rent ut också. Så det fortsätter ju. Så det har ju ingen som helst effekt.
Nej, och SD och Dagerlind och de uppmuntrar ju det här beteendet när de liksom själva håller med om att nationalsocialism, antisemitism, antisionism, vad det nu må vara, är det värsta som finns och något man hela tiden måste ta avstånd och gömma sig ifrån. Man accepterar ju att det blir ett trumfkort, och då uppmuntrar man ju de andra att spela det hela tiden.
Ja.
Hade du något mer citat, Hansson, eller?
Ja, jag tänkte även säga liksom att Dagerlind och de liksom, de tror att de ska vara på jämbördig mark med judarna. Men alltså egentligen Dagerlind och de är lite som Birgit Friggebo. De kan inte ha samma taktik som att de ska sjunga We Shall Overcome. Men i realiteten så vill de egentligen ha ett sådant samhälle. Men judarna vill inte ha ett sådant samhälle. De vill vara på toppen. Och det tror jag inte dagligen vet de heller. Men jag hittar och länkar till en rabbin som skriver ganska uttryckligen hur han ser på det. Och jag tänkte be dig läsa upp det.
Vem är den här rabbinen?
Ja, han är en rabbin som bloggar då för Times of Israel.
Jews are the only people based on an assignment, and the divinely ordained task is to be exemplary of to all of humanity, to be God's ambassadors on earth, fighting for the good of everyone. That means that when one says that Jews are just like everyone else, you're a bigot. You don't need to look down on Jews to be anti-Semitic. When our parents say they want to be our friends, that's nice, but we better also respect them as teachers. Totally equalizing them is demeaning them and arrogant of us. When you say they want to be everyone's friend and allies, that's nice, but Gentiles better also give them respect as their teachers. Så, slutcitat, och det han säger är helt enkelt att judar inte jämlika alla andra. Judar är den enda nationen och de enda som har en uppgift och liksom en gudomligt beordrad uppgift att leda mänskligheten och vara Guds ambassadörer, och att man inte får säga att judar är som alla andra, för det är fördomsfullt och det är antisemitiskt. Även om man inte ser ner på judar, bara man ser dem som jämlikar så är det antisemitiskt.
Kan du tänka dig det liksom? Du, ja men vi två är ju likadana, Moshe. Nej, nu är du fan antisemitisk, Hansson. Du måste respektera mig, för jag är din lärare. Och liksom om man inte har någon vilja, liksom ta han i nacken och bara sparka ut han från där man befinner sig. Alltså då har man ingen självrespekt.
Nej, det är väldigt högfärdigt och visar ju det här om något är väl rasism, och man brukar ju säga white supremacy och sådär. Judarna tror ju uppenbarligen, eller den här rabbinen då, tror ju på judisk överhöghet i alla fall.
Ja, att vi ska lyssna på dem och liksom ta deras andlighet och be till deras gud och vända ansiktet mot Jerusalem. Och, ja. Ja, men det är inte så mycket mer ord om det.
Nej, vi har blivit lite internationella och tappat fokus från valet kanske. Men ska vi återvända då till de invandringskritiska partiernas invandringspolitik som du har gått igenom idag, Hansson?
Ja, jag var lite nyfiken.
Och du hade tagit fram lite statistik också. Vilken ände vill du börja i?
Jag tror vi är bäst att ta upp lite statistik så att vi ger liksom människor en bild av lite av läget så ut idag.
Mm. Vad är det för siffror du vill trycka på då? Du har en länk här till SCB som säger att över 2 miljoner människor är utrikesfödda i Sverige vid förra årsskiftet.
Vad man måste tänka på där är ju att det gäller ju alla utlandsfödda. Alltså även norrmän, danskar, finnar och sånt. Men vad man också måste tänka på är ju det faktum att om två, heter det, från Jordanien skulle bosätta sig i Sverige och så för de tre ungar, så räknas de som inrikesfödda allihop. Mm. Och den här siffran på 2 miljoner är enorm då, alltså, enligt mig. Det visar verkligen på ett folkutbyte och att invandringen har varit så enorm.
Jo, men alltså alla som inte är blinda och inte jobbar på Expo kan ju erkänna det. Expo har väl fortsatt att förneka och påstå att folkutbytet är en konspirationsteori, men det är bara att gå ut på vilken stad som helst i Sverige så ser man ju demografin, särskilt typ mitt på dagen under arbetstid ser man ju vilka som står och dräller och så.
Absolut. Det viktigaste är så man tittar liksom på vilka är som föds nu, för det är ju många svenskar som gäller.
Mm. Jo, precis. Mm. Den demografiska pyramiden är inte jämlik, utan svenskar dör av medans invandrare ynglar av sig mer generellt sett.
Ja. Och sen så, hur många kommer då varje år? Jag länkar även Migrationsverkets. De har gjort en jättefin statistik över uppehållstillstånden för varje år sedan 80-talet.
Mm.
Och där har man ju sedan 80-talet delat ut 2,7 miljoner uppehållstillstånd. Men det betyder inte att alla stannar kvar här. Vissa kanske flyttar hem igen, speciellt om man är gäststuderande eller arbetskraftsinvandrare eller några andra sådana saker. Men det tar inte beaktning i de som föds här heller. Men år 2020 så kom det hit alltså ungefär 20 000 plus 30 000. Så det är 50 000 invandrare då som anses vara flyktingar eller anhöriga. Så det är ungefär som hälften av Helsingborg. Det är ungefär Lund, tror jag det skulle kunna vara.
Men totalt var det väl 88 000 som fick uppehållstillstånd, verkar som, eller?
Ja, man räknar ju till andra saker som arbetsmarknadstillstånden och ACS-avtalet. Men det här med arbetsmarknadstillstånd, det kan vi gå in på faktiskt redan nu. För det är ju intressant vad är det för typer vi tar in som ska vara på vår arbetsmarknad. Och då ser vi ju, och det här är ju någonting som vissa politiker har tagit väldigt fasta på. Och då menar framförallt SD som är ganska trötta på det. Att man tar in människor och ger dem arbetstillstånd för jobb som vi har här. Så till exempel, den allra största antalet är på 3500 och då är det bärplockare och plantörer. Och detta är helt klart, vad heter det, säsongsarbetare. Men i ett kapitalistiskt samhälle så borde man ju öka lönerna istället så att de arbetslösa i Sverige kan ta det. Och de kommer oftast från Thailand.
Vadå, varför skulle man göra det ett kapitalistiskt samhälle? Eller vad sa du?
Ja, alltså vad jag menar är att det borde ju, om ingen vill jobba med dem, med de här yrkena, så borde man ju höja lönerna.
Nej, kapitalister älskar ju importera billig skitarbetskraft, ja, och skit i de sociala konsekvenserna.
Ja, och det är därför vi ska titta på Moderaterna sen. För, och SD också.
Ett sidospår här var att jag pratade med en företagare nyligen som fått lite insyn i det här med nystartsjobb och sådär. Ja, jag kan inte alla detaljerna och sådär, men om man borde kanske skriva något om det här. Men han hade tydligen anställt någon från Ukraina då, och haft dialog med Migrationsverket. Och jag minns inte, men på något sätt fick han, jag minns inte om det var att man kan få 80% av lönen sanktionerad om man anställer en svensk typ, men man kunde få över typ 100% av lönen om det var en invandrare.
Mm.
Det fanns något så här extra liksom nyanländ eller invandrare tillägg som gjorde
sen extra. Är det väl också, sen är det väl också väldigt få svenskar som är berättigade till att få de där lönebidragen. Du ska uppfylla en mängd olika kriterier för att det ens ska vara aktuellt att få nystartsjobb. Mm. Du ska vara arbetslös under väldigt många år eller ha någon form av handikapp eller någonting sånt. Jag tror invandrare, de är berättigade till det där stödet från dag ett.
Jo, och det visar ju också att liksom den påstådda, liksom, vad ska man säga, invandrargruppens påstådda arbetande är ju överdrivet på så sätt att det är subventionerat och att de inte hade kunnat stå på sina egna ben utan massa skattepengar som skapar jobb som de inte hade haft annars.
Det är ju, ska man se det generellt sett, det var väl för ett något år sedan, jag tror det var någon som redovisade sådana där siffror, och generellt sett så är ju invandringsgruppen har ju en extremt låg grad av självförsörjande. Även om man räknar med sådana här nystartsjobb. Räknar man bort även sådana så är det nog bara en ännu mindre. Det kanske rör sig om en tiondel eller någonting sånt som försörjer sig själv. Som inte genererar extra kostnader för samhället.
Mm. Jo, så det är ju ett gigantiskt socialt experiment, hela invandringen, och liksom staten bränner väldigt mycket pengar och det är helt omöjligt att få någon riktig överblick på det.
Det genererar ju större BNP även om
Ja,
det är
precis.
skattefinansierat, men man ska kunna uppnå precis samma resultat med att exempelvis sänka skatterna för de infödda svenskarna eller ge oss en stor skatteåterbäring eller vad fan som helst
Ja, alltså
för
man kunde ju skapa företag som har jobb att åka runt och slå sönder fönsterrutor, och sen har man andra företag som skapar jobb och tar betalt för att laga fönster och så
ja,
ökar
det ökar
inkomsten.
BNP, ja.
Så ja, man kan ju alltid dribbla med siffror. Men om vi tittar på politiken här då, Hansson, vilket parti vill du börja med?
Jag tänkte faktiskt gå tillbaka, för jag vill verkligen cementera det här att man har tagit in 1 000 människor som jobbar in som snabbmatspersonal, kök och restaurangbiträde. Städare och hemservicepersonal är över 600 människor. Kockar är över 500. Snickare och murare är 500. Alltså, och de här människorna, de kommer framförallt då från Irak, Turkiet, Iran, USA, Ukraina, Indien och Thailand. Thailand
Hantverkare
då.
skulle jag kunna tänka mig att det är lite östeuropéer och sådär också.
De flesta hantverkare som jobbar i Sverige, det är nog polacker faktiskt, men de ska nog inte räknas med i den där statistiken i och med att de är ju ett EU-land, så jag tror inte de behöver något arbetstillstånd.
Nej, precis. Så är det exakt. Men ja, i alla fall de här personerna då. Man tar in massa människor som till jobb som svenskar hade kunnat göra, helt
Jo,
enkelt.
precis. Alltså sådär snabbmat och flera av de andra som du listade, det är ju sånt som vilken ungdom som helst kan börja jobba med utan utbildning.
Ja. Ska vi gå på Sverigedemokraterna direkt? Så vad de säger, och detta har jag hittat på deras hemsida. Sverigedemokraterna vill upprätta en kravbaserad integrationspolitik som bygger på att man tar seden dit man kommer. Den som är ny i Sverige ska mötas av tydlig samhällsinformation som förklarar vad som krävs för att passa in. Invandrare ska kvalificera sig till välfärden genom egen försörjning. För att få medborgarskap ska man uppfylla en rad krav. Man ska kunna det svenska språket, ha kunskap om vårt samhälle och vår kultur. Man ska bo här en lång tid. Man ska ha försörjt sig själv. Personer som inte lär sig svenska, inte vill arbeta och inte vill anpassa sig till våra normer och värderingar ska få hjälp att återvända hem. Så man har en viss återvandringspolitik redan där, faktiskt, i deras texter. För att återställa Sverige till vad det en gång var behövs både att återvandringen minskar och att
Att invandringen.
invandringen minskar och att återvandringen ökar. Det som är här lagligt men inte kommit in i samhället på ett bra sätt ska uppmuntras att återvandra. Särskilda insatser ska införas så att det blir lätt och smidigt som möjligt att åka hem. Så där, det finns en viss återvandringspolitik inskrivet faktiskt på deras hemsida där man kanske genom sätta ekonomiska tryck på de här människorna
Jo.
att
Men det är väldigt så här öppet för tolkning. Vad betyder kunna det svenska språket? Är det att man kan väldigt grundläggande förstå och uttrycka sig, eller ska man liksom kunna prata korrekt svenska? Kunskap om vårt samhälle och vår kultur. Man kan ju veta lite ytliga saker utan att man egentligen bryr sig om det. Bott här en lång tid. Hur lång då? Försörjt sig själv. Det är väl det enda som kan vara lite objektivt, att man antingen har gjort det eller inte. De säger inget om att följa lagen heller. Det är konstigt. Eller kommer det något sånt sen, att alla brottslingar ska...
Nej, alltså.
De pratar väl inte om alla brottslingar, Sverigedemokraterna i vart fall, utan är det inte, som de säger, terroristbrott och grova brott.
De har ju punktlistan här, utvisa alla utländska brottslingar, asociala och andra som skadar vårt samhälle. Bekämpa illegal invandring med fler kontroller och fler utvisningar. Men frågan är om det då ska vara utländska brottslingar som också skadar samhället i någon större mening, eller om varje person som döms för brott ska utvisas. Och det gäller ju såklart inte sådana som har fått medborgarskap, för de talar väl ingenting om att upphäva medborgarskap.
Kanske var så det var. Jag läste att upphäva medborgarskap för terrorister och grova brottslingar. Att återkalla.
Ja, jo, men så är det.
Jo, det står på den här punktlistan, upphäva medborgarskap för de som är inblandade i terrorism eller grova brott. Och jag minns att just han, Tobias Andersson eller vad han hette där, han har väl sagt något, var det om Skellefteåfallet kanske, som han sa att den familjen borde utvisas eller den brottslingen borde utvisas.
Yeah. Jo, men så minns jag också då.
Det har jag nog missat, men det kan ju vara det, i och med att det var aktuellt, så kanske det väl var en bra fall att försöka komma med lite politiska poäng där.
Jo, det var ju ett helt exceptionellt fall och sådär. Och nu har väl framkommit att de erkänner att han är över 15 år och sådär också, den där afrikanen.
Ja, de hade ju, till och med familjen hade väl erkänt att det hade blivit fel när de kom hit. Och de hade försökt rätta till det.
Jaha, jo, visst, självklart.
Ja, men det är väl kanske ingen omöjlighet. Alltså, jag har ju träffat människor som inte vet när hon föddes.
Apropå, jag tänkte bara ta upp det när vi ändå pratar om unga brottslingar i Skellefteå. Så finns det ju ett tillfall här i Skellefteå som har varit aktuellt. Det är då ett annat mordförsök. Det är dock mellan två invandrare, två negrar från Afrika, en tror jag var från Kongo, den andra var somalier, och den här somalien påstår sig vara 13 år. Samma som i det här fallet. Men han är en sån smart 13-åring så att han går första årskursen i gymnasiet. Familjen var så stolt över honom, han var så intelligent, han var mycket intelligentare än sina jämnåriga svenska kamrater. Han var dock också ganska storväxt. Han var väl 1,80 lång. Större än den andra negern som var 16.
Jag kan säkert slå lite så här idrottsrekord för 13-åringar också. Man
förmodligen. Som de fick det att låta, så är det nog Somalias nästa Stephen Hawking.
Alla... Men det här är ett färsk händelse då, eller?
Det hände lite före den här med barn, där han försökte våldta barnet.
Just det. Är det mycket sånt snack i Skellefteå nu om de två fallen då, eller? Och kommer SD öka på grund av det, eller vad?
Jag misstänker det, ja. Det är ju hänt rätt så mycket i det där bostadsområdet. Jag tror det var ett mordförsök här där i samma bostadsområde i förra veckan också, så det händer rätt så mycket. Och det är ju Skellefteås invandrardominerande ghetto, området där det allt har hänt.
Just. Skulle vi säga något mer om SDs invandringspolitik? Det var något här om arbetskraftsinvandring, eller?
Jag vill kanske framförallt säga då att de har en punkt då, de skriver stoppa all asylinvandring. Så de säger asylinvandring, de säger inte arbetsmarknadsinvandring och sånt. Men stoppa all asylinvandring från länder som inte utgör vårt närområde och skärpa reglerna i utdelningslagen till striktaste möjliga nivå enligt EU-rätten. Och det här är intressant ju. För SD vill ju inte gå ut ur EU längre. De vill vara kvar. Vilket gör att den här nivån kanske kommer att dikteras av Bryssel och att SD är nöjda med det.
Jo, men det blir ju så när man inte, när man är för liksom kompromissande, när man inte är radikal eller revolutionär och bara accepterar befintliga system och regler.
Mm. Det där var att man accepterar EU-medlemskapet. Det var nog ett krav från Moderaterna för att de ska ens överväga någon form av samarbete.
Samma med NATO-grejen.
Ja. Det är mycket av SDs förflyttande till mer liberalt håll. Han handlar ju om att anpassa sig efter Moderaterna och KD.
Mm. Och ändå sa ju KD att SD får absolut, eller får inte sitta i regeringen enligt Ebba idag och in en intervju var i Sveriges Radio, tror jag.
Nu är det ju ganska arrogant sagt från ett parti som inte ens är en tredjedel lika stor som SD.
Nej, och hon skyllde på att SD saknar regeringserfarenhet, så de får vänta lite tills de har fått det, och kanske, fast det går ju inte om de inte får, typ, så aldrig.
Ja, precis. De är helgarderade där.
Och innan dess hade väl Liberalerna sagt samma sak, och SD kontrar väl med att ja, vi stödjer inte en regering med Liberalerna heller, typ. Så det är mycket sånt där dribbland om vilka som ska regera med vilka. Politikerna vill göra upp om det i förväg innan väljarna har fått säga sitt om hur mycket mandat de överhuvudtaget ska ha och kohandla.
Ja, men samtidigt så är det bra att de... det hade varit bra om de står vid sina ord, men det vet vi om att de inte gör. Med,
alltså ja, då... nej, precis. Det är bara så här tomma hot och luften och liksom... fjantigt positionerande som man vet kommer behöva ändras sen när det ska bildas en regering.
Ja, alltså efter decemberöverenskommelsen, januariavtalet, så är ju allting, alltså kan allting hända ju. Det finns ju ingenting som är heligt på det sättet, även om det är helt demokratiskt rätt, och folket har ju chansen nu att faktiskt rösta på partier som inte helt plötsligt ger skjutsarna makten, om man skulle rösta på Moderaterna och vice versa. Och nu får för sig göra sådana manövrar. Det tycker jag nu folk har glömt bort.
Skulle jag vara i Kristerssons skor, så skulle jag definitivt inte lita på Liberalerna. De, får de ett bättre bud från sossarna, så kommer ju de sälja sig som en billig hora.
Jo, men det sa ju Ebba också, att hon såg M och KD som det självklara regeringsunderlaget. Men Liberalerna hörde inte dit, och det var ju för att de hade svikit tidigare och släpp fram sossarna eller vad det var. Eller vad, att de hade sagt nej till en regering där en borgerlig regering där SD fick någon form av inflytande när Ulf Kristersson ville ta över i samband med någon av de här missförtroende situationerna. Så Liberalerna ses inte som en pålitlig partner. Men vad har vi mer för partier här som du ville...
Jag vill bara avsluta med SD och säga att de säger så här när det gäller arbetskraftsinvandringen då. De vill ha ett lönegolv, alltså det vill säga att de måste få en viss summa pengar i lön varje månad. Men sen säger de också att de vill sätta in en kompetensnivå. Och det enda som behövs är egentligen att personen har läst på en kompetens som är över ett år. Och då anses personen få lov att komma in i Sverige för arbetstillstånd. Så säg att du har en utbildning som tar över ett år. Då anser SD det var legitimt att personen kommer in och tar en arbetsposition från någon annan.
Det är rätt så lågt krav, för det finns det nästan inga seriösa utbildningar som är på... Eller ja, det finns väl en del, men det är ju... Ja.
Men även liksom kockar och sånt får utbildningar idag. Det är inte så att du bara kan springa in i köket sånt, utan du har ju kockutbildningar och du har massor med olika utbildningar. Så nej, det är lite, de drar inte riktigt sig. Jag tror det är också för att gynna Moderaterna. För Moderaterna, de vill ha en sån. Och vi kommer komma till det
sen. Ja, och Svensk Näringsliv som SD ofta också viker sig för. Så de vill väl också ha liksom fri tillgång till billig utländsk arbetskraft.
Man tycker det hade varit mer logiskt där om man hade sagt att vi kan tänka oss arbetskraftsinvandring till de yrken där det inte finns, och hämta någon form av inhemsk arbetskraft. Men som den har sett ut, arbetskraftsinvandringen, lite grann som vi pratade om, så är det ju mest okvalificerad arbetskraft som importerats. Det är sånt som vem som helst kan göra. Det är sådana som cyklar ut mat och så vidare. Fodora-bud och... det är väl Fodora-bud från Indien som är populära och sånt. Till viss del även högkvalificerad arbetskraft. Jag vet exempelvis här i... Skellefteå, där man håller på att bygga den här stora batterifabriken, så är det en hel del indier, det är en hel del kineser, då framförallt ingenjörer som man har tagit in. Så, men jag tror ju majoriteten av den importerade arbetskraften är ju extremt lågkvalificerad. Och det hade väl varit mer logiskt om man hade sagt att det är i yrke. Ja. Men det är nog precis som ni säger där, det är Moderaterna som sätter taktpinnen när det gäller det där.
Men SD är ändå lite svagt kritiska mot det här och vill liksom i första hand att det ska handla om högkvalificerad arbetskraft. Och
det är ju för milt skrivet det där. Ja. Men det handlar om positionering gentemot Moderaterna.
Jo. Precis. Nästa parti då, Hansson, är det AFS eller?
Ja, vi kan väl ta AFS. Läser du citatet här?
Ja, du har hämtat från politik på deras hemsida om återvandring. Sverige är inte bara en geografisk yta, det är också svenskarnas enda hem på jorden. Det är bara det svenska folket som har den naturliga och hävdvunna rätten till detta land. Nu står vi inför det största existentiella hotet i vår historia. Vi har en moralisk skyldighet mot våra förfäder och mot våra framtida barn att göra allt som står i vår makt för att Sverige ska vara svenskt. Det pågående folkutbytet ska avbrytas och reverseras. Ett permanent stopp för all asylrelaterad invandring kommer dock inte att vara tillräckligt. Det måste kombineras med ett omfattande återvandringsprogram där stora grupper invandrare lämnar Sverige. Tillsammans är dessa två åtgärder helt avgörande för att Sverige ska bli svenskt igen. Vi är det enda parti som presenterar konkret politik som är nödvändig för att åstadkomma detta. Slutcitat. Och det sista var ju något som du har hakat upp dig lite på, Hansson, förut.
Ja, jag skrev en artikel om det. Det gjorde jag.
Och det var startskottet för det här tjafset om att AFS borde ta en debatt med oss, som väl typ är utagerat nu eftersom Kasselstrand sa nej, och precis som att man får respektera nej från kvinnor får man väl respektera ett nej från Kasselstrand. Och vi pratar väl mer utförligt om det där i Radio Nordfront, så vi behöver väl inte prata om den debatten.
Öppnade han för en liten lucka att vi var välkomna och debattera med han på någon av deras valturnéorter?
Ja. Samtala
kanske det var.
Det var han inte för fin för. Han kunde prata med oss som, precis som med övriga plebejer.
Men han gav ju svar på min fråga. Och det var att vi inte anses vara ett seriöst parti. Nordiska Mussen sa sådana.
Vad var din fråga?
Ja, hur han resonerar, varför de skrev som de gjorde, med att de var det enda partiet.
Ja, just det.
Så, men jag måste ändå, jag vill bara säga det, jag vet om att ni sa det, att det var ändå ofriskande att säga att han inte tog avstånd från debatten på grund av att vi var nationalsocialister. Att han inte gjorde en poäng av det.
Jo, när han... SD, det sa ju Radio Nordfront också, att SD hade ju avfärdat ett debattförslag med att man kan inte ha med oss att göra för att vi är rasister och antidemokrater eller något. Men AFS kunde inte avfärda oss rent ideologiskt utan fick hitta på något väldigt krystat om att vi inte är seriösa. Men jag vet inte om det blev bättre egentligen.
Det handlar nog där förmodligen om att han vägde sina ord ganska noggrant där också. Att han inser nog att en hel del av deras supportrar och sympatisörer inte har någonting emot nationalsocialister i grund och botten.
Nej, det var någon som twittrade någonting typ, jag minns inte vad, men det var typ så här. Om du får välja mellan att Sverige typ fortsätter på den linje med folkutbyte och sådär som nu, eller att man med hjälp av odemokratiska medel sätter stopp och ställer saker till rätta, vad hade du valt? Och det var ju många invandringskritiker som sa att det spelar ingen roll, att det är odemokratiskt, det är viktigt att det liksom blir gjort. Och det är ju en rationell inställning, att man bryr sig om liksom att samhället faktiskt blir bättre, inte hur besluten har tagits, om man har röstat eller hur det är liksom.
Ja, uppenbarligen så värdesätter man inte demokrati allra högst länge.
Nej.
Många skulle göra det ju, säga att nej, men går det inte demokratiskt så kan vi inte göra det. Nu känner många att när jag har ett egen intresse och jag skiter i om demokratin flyger ut ur skogen.
Ni kanske har bättre koll på, jag måste erkänna att jag har väldigt dålig koll på AFS politik. Ni kanske har bättre koll, men när han pratar om att Sverige ska bli svenskt igen. Hur resonerar man där gällande de som är svenska medborgare? Har de någon form av öppen svenskhet eller är det etniska svenska man pratar om?
De balanserar ju. Jag tror att de erkänner svenskar som ett etniskt svenskt folk. Sen säger man ju att man inte vill utvisa invandrare på etnisk grund. Och det blir ju lite en intressekonflikt där, att de vill bevara Sverige svenskt och att en stor majoritet av befolkningen i Sverige ska vara svenskt, men man vill inte utvisa invandrare bara för att de är invandrare. Så då hittar man ju på lite andra skäl till att folk ska utvisas, och det är ju citat: de som belastar Sverige med kriminalitet, bidragsberoende och andra problem ska återvandra. Och så skriver man att även andra invandrare kan behöva återvandra till sitt naturliga hemland, men man har gjort massa utspel om att man inte bara ska utvisa på rent etnisk grund, att någon inte hör hemma här.
Mm. De skriver så här: gruppen probleminvandrare utgörs av invandrare som är kriminella, invandrare som är bidragsberoende, invandrare som ljugit om sin identitet för att få stanna, invandrare som inte kunnat eller velat anpassa sig till svenska samhället, samt invandrare som kommer från inkompatibla kulturer med liten eller ingen utsikt för att kunna leva i harmoni med det svenska folket. Och där lägger de ju benämningen kulturer. Vad de då anser vara inkompatibla kulturer med den svenska kulturen. Och jag antar att en stor del av det är att de anser att muslimer då antagligen inte anses som kompatibla med oss. Skulle jag gissa.
Ja, de har ju gjort en del utspel om mot moskéer och sånt där. Mm. Som är lite sekundärt, men kanske ändå rätt att det inte borde finnas sådana i Sverige typ.
Jag vill också lägga lite tyngd på det när de skriver: även andra invandrare kan behöva återvandra till sitt naturliga hemland. Alltså de skriver kan då. Så då är frågan, kan. Vad menar man med det och liksom sånt? Men jag hittar att de skrev då att de vill att ungefär 1 miljon måste hem.
Ja, det är ju någonting. Minst 1 miljon brukar de ju säga nu. Och de kallar ju sin valturné för återvandringsturnén eller någonting sånt. Men ja, deras politik är väl rätt så lik Nordiska motståndsrörelsen, fast inte riktigt lika explicit, och de nämner inte ras och sådär.
Ja, plus att de har det här tänket att invandrare kan anses, alltså som att de får lov att stanna bara de sköter sig, att de är skötsamma invandrare.
Mm. Jo, men det kan, mycket sånt här är ju lite, går ju att vända och vrida och tolka. Även motståndsrörelsen tolererar ju liksom till exempel europeiska invandrare. Och håller väl dörren öppen för en del andra som undantag, och i en utsträckning där de inte hotar vårt folks överlevnad.
Mm. Ja, men det kan vi ta senare. Ja. Ska vi gå vidare till medborgerlig samling?
Mm. Sen är det ju så att vi har ju sagt att vi ska sikta på 1 timme, men vi kommer ju överskrida det om vi håller oss till vår planering.
Jaja. Det är väl Per Öberg som säger med radiosfolket.
Ja, bara inte Fredrik Weidland avrättar oss för det här.
Nej, det tror jag inte.
Vi har fått strikta order om att klippa sändningen precis vid 1 timme.
Ja, alltså,
så det är bara att rappa på.
Medborgerlig samling, ja, vad är det för dårar? Mm.
Det är liberaler.
Ja, du ser.
Vars ledare är en homosexuell halvjuda.
Ja. Det låter ju lovande det här. Vad kan de ha för politik?
Jag tyckte det var som intressant var, de skrev så här då: Vi förespråkar en politik för att stödja en demokratisk utveckling mot fredliga, stabila, marknadsliberala och sekulära rättsstater. Och det intressanta är ju att den här flyktingkrisen beror mycket, eller till viss del, på grund av den här ambitionen till att omvandla Afghanistan, Irak och andra länder i både Afrika och Mellanöstern till demokratiska länder. Men de misslyckas ju ganska fatalt med det. De blev till exempel utkörda i Afghanistan till slut ju.
Ja, Afghanistan är väl inte helt sekulärt längre kanske. Nej. Talibanen har tagit över igen.
Så, nej men alltså, så det här, jag bara tycker det är så intressant för jag pratar med människor på stan. Du vet när man står och delar flygblad och sånt. Och så säger de, bryr du dig inte om flyktingar? Så sa jag, är du demokrat? Ja, det säger de. De är demokrater. Okej. Okay. Är USA ett demokratiskt land? Ja, det är klart det är ett demokratiskt land. Okej, men det är väl USA, det demokratiska landet som har gjort de här, att de här flyktingarna kommer genom att bomba i deras hemländer. Så står de helt tysta, oftast helt tysta. Och vet inte riktigt vad de ska säga. Men ofta är det kvinnor som säger det. Så de börjar ändå gnälla om någonting annat.
Ja, det är ju svårt. Vad blir det konsekventa försvaret för liberalismen? Där liksom, jo, USA gjorde rätt som startade diverse krig och invaderade länder för att de som styrde de länderna var så dumma att man måste göra det här.
Mm. Jag drog samma argument till Christer Mattsson. Då tror jag han är där Winston Churchill-citatet. Att demokrati är det bästa av det sämsta.
Ja, just. Ja, fast om man istället tänker nationalistiskt, vad är det bästa för vårt folk och vårt samhälle? Är det att man destabiliserar länder som inte är demokratiska men fungerar på sina egna sätt och sköter sig själva? Eller bör man liksom låta dem vara? Så att det inte blir massa krig och flyktingströmmar.
Ja, jag vet ju vad jag skulle valt.
Ja, samma här. Men, nej till USA och globalism. Yeah,
exakt. Drar du citatet här, sen känner jag mig nästan klar med
du menar resten av det du börjar läsa, eller?
Ja, precis.
I och med denna i vissa delar kritiska utveckling bedömer vi att Sverige behöver en betydligt mer restriktiv migrationspolitik under överskådlig tid. Framförallt bör flyktinghjälp och bistånd i huvudsak, inte minst av rättvisa och solidaritetsskäl, förläggas till de platser där flest utsatta i världen befinner sig. Asyl i Sverige ska kommande år beviljas i mycket begränsad omfattning, företrädesvis för enstaka dissidenter och på sikt kvotflyktingar. Eftersom Sverige under en längre tid haft ett proportionellt sett högt mottagande och till och med kraftigt överskridit det kapacitetstak som tidigare sattes i mottagningssystemet för krissituationer är en restriktiv hållning nu påkallad. Sådana ansträngningar kan inte ensidigt bäras av några få länder utan en återhämtning är nödvändig innan man på nytt kan öppna för fler migranter. Medborgerlig samling menar att det är nivåer som rått hittills inte kan bli aktuella igen. Mottagandet ska aldrig tillåtas att bli så omfattande att chansen till en tillräckligt välfungerande integration hotas. Slutsitat.
Mm. Så förordning på skutan och sen så kan vi ta in fler.
Ja, fast inte lika många igen för vi ska ha fungerande integration i latin.
Dissidenter skrev de och tror om han tänker rent personligt att vi ska importera all världens bögar som ju verkar vara det verkar ju vara ett giltigt asylskäl nu, var det beroende om man kommer från något, från Afrika eller något muslimskt land, så är det ett giltigt asylskäl om det är bög. Så han kanske tänker lite, om man räknar in dem som dissidenter så kanske han tänker lite med det andra huvudet.
Jo, så de tankarna dominerar ju ofta för sådana människor, så det är mycket möjligt att det finns en sån dimension i det hela. Ja. Nej, men det är ju inte särskilt imponerande. De pratar ju ingenting om svenskar eller etnicitet, utan det handlar ju bara om att det statliga och samhälleliga maskineriet ska klara av att integrera människor, som att integration och rasblandning och allt vad som följer med det är, alltid ska vara ett normaltillstånd, bara att det ska vara i en lagom omfattning.
De är emot identitetspolitik, skriver de uttryckligen. Vi såg även i deras program. Så de är egentligen emot oss.
Ja. Ja, det är väl inte otippat att en judisk bög är emot nationalsocialism.
Ja, de är nog emot även form av afrikansk, Mellanöstern och sånt. De är ju liberaler i den bemärkelsen att ras spelar ingen roll.
Nej, men det är väl klart.
Visst är det partiet, vad heter han, Bard där involverade?
Ja, jag vet inte. Han är ju en sån här drama queen, så jag vet inte vilka, om han liksom är på god fot med dem just nu eller...
Men jag har ju
men han har ju varit inblandad där och ställt upp för dem, tror jag. Han har ju även hållit en kompisdebatt med Kasselstrand, så det gick ju bra. Alexander Bard är en seriös person. Men inte Nordiska motståndsrörelsen.
Han är ju mer känd än vad AFS och Kasselstrand är. Så.
Jo, och det är väl det de tänker på kanske där. Ja, hade vi något mer att säga om Medborgerlig Samling?
Nej, inte för min del.
Nej, jag har aldrig gillat dem. De är ju som ett mer borgerligt överklassalternativ till SD typ.
De är väl också lite mer också intellektuellt ärliga än exempelvis Liberalerna, Folkpartiet. De är väl mer, om man ska se det som klassiskt liberala. Folkpartiet har ju övergett det klassiskt liberala och gått i nyliberalismens fotspår istället. Så mer intellektuellt hederliga skulle jag vilja säga att de är.
Jo, de är förmodligen mer libertarianska och frihetliga, ja. Och att folk ska få göra vad de vill, medans liberalerna är ju PK och inte för så mycket frihet annat än i ekonomisk mening då.
Mm.
Ja, sen har vi också KD då, som du tog med här, Hansson. Kristdemokraterna.
Mm. De säger så här, jag kommer att bryta lite citatet, men Kristdemokraterna vill därför ha en stram migrationspolitik. Vi vill kraftigt begränsa den totala migrationen till Sverige med ett mål på nordiska nivåer. Inom dessa nivåer är det rimligt att prioritera de mest utsatta flyktingarna. Säkra lagliga vägar, såsom kvotflyktingsystemet, bör därför vara den huvudsakliga metoden för utlänningar att söka asyl i Sverige. Utgångspunkten är att flyktingar och alternativt skyddsbehövande söker skydd i första säkra land, att värna asylrätten, att försvara öppenheten och den fria rörligheten inom EU genom stark kontroll av EUs yttre gräns. Så antar då att man ska lägga över det till viss del till EU via deras kvotflyktingsystem, men man vill ändå begränsa invandringen till nordiska nivåer, helt enkelt.
Ja, och det är ju inte heller bra, för det är väl inget nordiskt land som har
noll
bra demografisk utveckling riktigt, även om Sverige är värst kanske.
Mm. Vi har varit faktiskt lite förvånade. Jag besökte Finland nyligen, Helsingfors, och man har väl kanske haft en lite romantisk bild av Finland. Jag vet ju Per Öberg har sagt, här för mig sagt i radio för några år sedan då, att det var trevligt att vara i Finland för att det var, man såg så mycket vita människor. Men jag varit negativt överraskad när man besökte Helsingfors och såg hur pass ändå mycket icke-europeer som rörde sig där. De ligger inte speciellt långt efter svenska nivåer där.
Nej, det minns jag att jag också tyckte när jag var i Helsingfors för rätt så många år sedan. Mm. Men det är möjligt att det är lite lugnare mer på landsbygden eller mindre finska städer, men utvecklingen går ju liksom åt fel håll.
Definitivt.
Relativt snabbt med ett, om man tittar ur ett större historiskt perspektiv.
Mm.
Och det är väl det just som alla svenska partier är rätt så dåliga på. Å ena sidan så struntar man ju helt i vad allt vad det svenska folket heter, och å andra sidan så tänker man ju inte långsiktigt, utan nu vill man så här lite tillfälligt dra i någon nödbroms för att det har blivit för mycket på för kort tid så att folk har svårt att svälja det, men man vill liksom ändå ha det här folkutbytet i ett lagom tempo så att man kan koka grodan. Hade vi något mer här om KD som du ville ta upp, Hansson?
Ja, det är ju arbetskraftsinvandringen.
Mm.
Det, man vill ju sätta ett lönegolv på 35 000 kronor om månaden för att man ska få bort de här okvalificerade arbetstillstånden. Men nu skriver också med undantag på bristyrken, exempelvis säsongsarbeten samt vissa vårdyrken. Så jag antar att bärplockarna och sånt ska man fortfarande kunna utnyttja.
Mm. Ja, annars är det väl, annars är det väl så här rimligt med ett lönegolv och så där.
Ja.
Det är väl sunt förnuft, ett sätt att göra att det är mer kvalificerad arbetskraft som tas in.
Jag tycker vi kan hoppa nästan direkt till Moderaterna då. För de har ju något liknande. Deras lönegolv vill landa på 27 500 ungefär i månaden.
Mm. Ja, de är ju mer kapitalistiska än KD som kanske är mer, lite mer idealistiska eftersom de är kristna typ, eller ska vara.
Ja, men Moderaterna skriver så här: vårt förslag är att lönekravet ska motsvara 85% av medianlönen på den svenska arbetsmarknaden. Så redan där har man ju en vilja till att sänka. Och då skriver de så här: år 2021 skulle gränsen hamna på 27 540 kronor om månaden. Lönekravet omfattar inte säsongsarbetare, exempelvis bärplockar och plantörer. Så man har en ganska samstämmig syn på KD när det gäller just detta.
Mm. Fast att man då vill lägga lönetaket betydligt lägre. Och det ska ju inte ens vara att man har en hög inkomst, utan man ska ha lite lägre än den genomsnittliga till och med, så är det okej.
Okay. Mm. Ja, precis. Så... Och de sätter inga mål här. Alltså att vi ska bara ta in 2000 människor med arbetstillstånd.
Men totalt sett så säger de ju faktiskt att de vill införa ett volymmål för invandringen. Det vill säga ett mål som säger hur många Sverige kan ta emot.
Ja, exakt. Men det här är fula. Läser man den andra meningen där så säger de så här: Sverige ska inte ha en högre invandring än våra grannländer. Med hänsyn till befolkningsmängden innebär det att Sverige ska ta emot drygt 5 000 asylsökande på, vilket är betydligt färre än idag. Så då gör man en skillnad av vad är asylsökande. Det är en annan definition än invandring.
Mm.
Förstår du vad jag menar då?
Ja, och frågan är hur mycket asylsökare är det vi tar per år jämfört med andra typer av invandrare?
Ja, så när det gäller arbetstillstånd och sånt så är det ganska höga nivåer.
Nej, men vad är det här? Vad står det? Flykting eller motsvarande? Det är det det står i en av kolumnerna. Då var det 10 000 ett år, så då vill man halvera den siffran i alla fall.
Mm. Ungefär, ja precis.
Men det är 10 000 av 88 000 totala invandrare inklusive kvotflyktingar och arbetsinvandrare, anhöriginvandrare och så vidare.
Det är fortfarande KD vi pratar om? Eller?
Nej, vi har skiftat till Moderaterna.
Ja.
Sen vet jag inte hur de ser på anhörighetsinvandring. För jag kan svårligen tänka mig att de bara tar in 5 000 asylsökande. Och sen när de säger att de vill ha hit sin familj, så kommer de neka det. Så anhörighetsinvandringen, om man tittar på den kolumnen, så är den ju alltid stor. Och alltså större än då flyktingmottagningen. För anhörighetsinvandringen brukar man klumpa ihop alla de olika. För i Sverige har man ju en massa lagar som ger dem, som kan ge dem uppehållstillstånd med tanke på ja, olika saker, som att de är homosexuella eller man anser att de har behöver ett särskilt skydd och liknande. Så det är egentligen ganska få människor som är, har asylskäl enligt FN-konventionen. Så jag vet inte om de kommer att luckra upp de här lagarna. Det står inte varken på KD eller egentligen SD eller M.
Nej. Nej, men ja, det här var flera av partiernas invandringspolitik allmänt och gällande arbetskraftsinvandring. Det var de här Moderaterna och KD, och de har inget om återvandring, eller?
Nej, inte vad jag kunde säga. De vill egentligen bara ha ut de kriminella.
Mm. Ja, det känns som att det är mycket så här utspel i liksom medier och i debatter och sådär, och mycket förslag som man häver ut så. Men det kanske inte är sånt som är inskrivet i de här programmen än, eller?
Nej, tittar man på liksom AFS och sånt, så de har inte uttryckligen skrivit ut vissa saker som de har sagt i sina program.
Mycket av det de säger i dagens läge också får man ju helt enkelt bara ignorera, i och med att det är valfläsk för.
Jo, precis.
Det är ju inga idéer som de varken har tänkt eller kommer ha svårt att kunna genomföra i realiteten.
Nej, det är liksom tomma vallöften, och sen kommer det bli att när man ska bilda regering, då kompromissar man bort allt som var mer spännande med de andra partierna, och så skyller man på dem att jo, men vi ville egentligen, men vi kunde inte, vi fick inte för de här, så rösta på oss nästa gång så kanske vi håller det vi lovar då, kanske, om ni har tur.
Oavsett vilket block som kommer till makten, till och med Socialdemokraterna har ju börjat prata om en handhårdare retorik mot invandring och brott och integration och så vidare. Men de kommer ju få svårt att genomföra en sån politik, i och med att de har ju väldigt stora bromsklossar runt omkring sig, egentligen i alla tre samarbetspartierna de har, sossarna. Det är Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De är ju helt väsensskilda när det gäller den frågan i alla fall. Samma sak så kommer Kristersson, om han blir statsminister, ha svårt, i och med att Liberalerna har en mer liberal syn gällande invandring. Så det kommer att bli svårt för något, oavsett vilket block, att genomföra någon form av drastisk ändring på invandringspolitiken som förs.
Ja, alltså Socialdemokraterna, de kom ju typ ut som svenska etnonationalister på något. Vänster, de stod ju fast vid något utspel om att det är problematiskt med områden där invandrare och icke-svenskar utgör en majoritet. Och man ska inte ha några sådana områden, och de menar ju då att man ska så här, typ sprida ut invandrare. Men om man verkligen håller fast vid det löftet och den inställningen, så ska ju inget område ha en invandrarmajoritet, och då kan ju inte Sverige som helhet få en, då kan inte svenska bli minoritet i Sverige som helhet. Men jag tror inte de har tänkt så långt eller tänker hålla det. Men det är lite konstigt hur de kan häva ut sig en sån grej som går som emot mycket av vad de annars hållit på med. Men det ligger ju lite i tiden nu att vara invandringskritisk, som sagt var. Skulle vi ta upp motståndsrörelsens politik också, Hansson, eller för att jämföra?
Nu när vi har Eklund här, så tycker jag han gott kan presentera den.
Ja, vi kan väl kort avhandla motståndsrörelsen politik. Den finns ju att tillgå för var och en i vår väg som finns i pdf-format. Men kort sagt så vill ju motståndsrörelsen helt hållet stoppa all utomeuropeisk invandring och återpröva alla medborgarskap som har utdelats med medborgarskap eller uppehållstillstånd som har utdelats sedan 1975. Kort sagt. Sen är det ju också en framtida invandring kan man väl säga. Den kan då utgöra av närbesläktade folkslag. Och i då, om de behövs för någonting, något specifikt ändamål, kan man väl också sträcka sig till att även inkludera viss utomeuropeisk invandring om det är någonting specifikt som kan komma vårt folk till gang vi behöver för tillfället. Men majoriteten av medborgarskap och uppehållstillstånd som har delats ut till utomeuropeer de senaste 40, vad blir det? 47 åren kommer att omprövas och majoriteten av dem kommer också att utvisas. Oavsett hur många det är. Vi har inte satt någon gräns. Det får finnas så många utomeuropeer i Norden, Sverige, så att de inte kan på något sätt utgöra ett hot mot vårt folk. Det är väl lite kort vart vi står.
Ja, det är ju mer tydligt och ett liksom konkret jämfört med de andras politik, vad vårt mål är att bevara folkets överlevnad. Medans de andra mer pratar om att bevara liberala värderingar eller kunna integrera folk och ge dem jobb i lagom tempo och sådär. Så det är lite olika principer som styr hur politiken är utformad. Om inte ni protesterar tycker jag att vi skippar de två sista mindre viktiga punkterna som vi tänkte ta upp, så kan vi väl avrunda nu.
Jag har ingenting emot det. Vi har ju redan hållit på i snart en timme 20 minuter redan.
Nej, men det är lugnt för min del.
Så suddar vi ut dem ur programmet så kanske några andra får prata om dem sen. Vi kommer ju sända den här podden kommer sändas 7 varje vardag fram till valet. Så det är bara att gå in på Nordfront eller Nordisk Radio och lyssna den tiden eller i efterhand då. Så tackar vi för ikväll då.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.